Hjärtligt välkomna till ytterligare en onsdag med Samtidigt. Jag som pratar är programledare och heter Erik Dahlin. Med mig har jag från nättidskriften Samtiden, Dick Eriksson.
Hallå, hallå.
Och från Sverigedemokraterna, Linus Bylund.
Hej.
Det här är en glädjens dag. Vi kan ju nämligen fira att vårt senaste avsnitt har ju gått bättre än något annat avsnitt i vår korta historia. Mm. Eller hur, Linus?
Ja, faktiskt. I alla fall på den korta tid som det har legat ute med Jessica Stegrud.
Mm. Tänk att det krävdes en kvinna för att lyfta oss till oanade höjder.
Ja, men det hade man kunnat räkna ut. Att det är ju lite tråkigt med tre gubbar som sitter och akillesar.
Gubbe kan det vara själv. Ja. Jag är faktiskt 11 månader yngre.
Det är riktigt.
Ja. Nej, men det är väl många som är nyfikna på henne, skulle jag tro. Hon är ju ett nytt fräscht namn, om man säger.
Ja, jo, men precis. Och,
det som är skillnaden mot Jessica jämfört med till exempel Mattias som vi har haft tidigare som gäst och kanske även Jean Frick som vi har haft tidigare som gäst och inte minst Julia Kronlid som vi har haft som gäst är ju att Jessica har ju ett eget nätverk sedan tidigare så att säga. Och det är nog inte 100% överlappande med de som gillar Sverigedemokraterna eller Samtiden eller vad det nu kan vara, utan det är nog, gör man ett vändiagram på det här så är det nog två cirklar som överlappar såklart, men ändå inte 100%. Det kan vara en förklaring.
Och det ska ju sägas, vi har fått väldigt bra kritik också. Bra återkoppling på avsnittet, att det skulle vara det bästa hittills.
Ja, jag vill också, när vi ändå är inne på det, tacka alla som har skrivit, för vi har fått ännu mer bra kritik per mejl senaste tiden, och då menar jag inte bara för det här avsnittet utan i allmänhet. Väldigt mycket glada tillrop och beröm som man nästan blir generad av, alltså för att det är så oförblommerat. Väldigt roligt.
Ja. Det var en i och för sig som tyckte att du hade uttalat dig lite väl hårt angående sport.
Jag tänkte vi skulle prata om det på laget runt.
Ja, då tar vi börja med dagens ämnen. Förintelsens årsdag extra laddad i år. Jens Ganman utsedd till årets svensk. Vänstern försvarar högen och vice versa. Riksrätten mot Trump. Finansutskott initiativ. Oppositionen regerar. Då kör vi laget runt. Dick.
Ja, vad ska jag säga? Jo, jag var i torsdags på Efter fem har ju TV4 ett program som heter. Jag har varit med några gånger tidigare där. Men jag har aldrig blivit så upprörd som har blivit torsdags. Och alltså man går ju dit och man är medveten om att det var Anders Lindberg då från Aftonbladet. Att det blir en tuff och hård diskussion. Men programledaren tappade lite grann tempot så att säga för de tidigare inslagen, så det blev liksom bara 3 minuter kvar innan det skulle bli nyheter, så jag fick inte svara en andra gång, fick ingen andra replik, och det gjorde mig rasande alltså. Man är beredd på angrepp och man vill svara på dem då, och så får man inte det. Och då blev alltså jag blev alldeles rosenrasande liksom känslomässigt. Även om jag såg ju att det var inte medvetet, programledaren tappade, det är ju direkt sändning så att det går inte backa bandet. så att och jag såg ju minuterna rasade iväg där och ja, när det är sällan man blir så oerhört arg som jag blev. Nu syntes det inte, jag sa ingenting utan jag bara visade med gester att jag var upprörd. Men TV4 hörde faktiskt av sig sen och bad om ursäkt för att det blev fel då. Och jag kunde ta den eftersom jag såg ju själv att det var programledaren som inte riktigt hade koll på minuterna där, utan lät vädret dra ut över tiden och så vidare. Så att jag tar den ursäkten. Men det är lite märkligt, för jag kan ju intellektuellt då se det här var ett misstag så att säga, men ändå bli alldeles oerhört förbannad liksom.
Men vet du vad du ska tänka då? Du ska tänka att veckan efter så kan du tala ut i podden.
Ja.
Och vi har ju snart nästan lika stor spridning som TV4.
Ja,
eller hur?
Exakt.
Så att Det,
så är det.
Ja. Linus, du har fått kritik för att du hävdar att folk inte borde ta fotboll på allvar. Eller hur förstod jag det rätt?
Nej, ja, så det är möjligt att jag fick kritik för det, men det var inte det jag sa. Utan jag, och det vidhåller jag å det starkaste, är personen helt ointresserad att titta på när andra människor motionerar, eller det som kallas för idrott. Det är inte att förväxla med att syssla med idrott. Det är en helt annan sak. Att sporta på olika sätt, det är fantastiskt bra. Det försöker jag själv göra så gott jag kan. Och jag tycker att man ska välja då idrottsformer eller motionsformer som passar ens intressen i övrigt. Och tycker man att det är kul att spela fotboll, så ska man naturligtvis spela fotboll. Det är superbra med fotboll. Mina ungar har 2 av 3 i alla fall spelat fotboll, och en av dem gör det fortfarande. Och jag tycker att det är en jättebra sport. Det jag ondgör mig över är att fotboll och annan idrott tar plats i samhällsdiskussionen som om det var någonting som man ska förhålla sig till. Det förekommer på nyhetssändningar som om det var nyheter. Det förekommer i nyhetstidningar som om det var nyheter. I egna bilagor och så vidare. Vilket gör mig aningen beklämd. Och det, då den här brevskrivaren tyckte att det då... För det första tror jag att brevskrivaren blandade ihop lite det här med att vad som är idrott och vad som är att titta på idrott. Det är ju 2 helt olika saker som jag inte alls ser någon likhet emellan. Men det andra är då att jag skulle ha något problem med att människor har det som intresse. Han skriver bland annat att det är väldigt, väldigt stor del av befolkningen som kopplar av med att titta på sånt här. Och det stämmer ju. Men då finns det ju en rad andra saker som människor kopplar av med. Till exempel film, tv-spel, knyppling, ja, you name it. Det finns massa saker. Och jag skulle ha långtgående synpunkter på om det fanns varje nyhetssändning ett segment med tv-spel eller nya sätt att knyppla en duk på eller något annat. Jag har inget dömande över människor som engagerar sig och tycker att olika lag är olika bra av olika, för mig, helt outgrundliga skäl. Men jag tycker inte att det hör hemma i en diskussion som handlar om samhället och ja, så att säga, riktiga saker. Men, ja. Och det förbehåller jag mig rätten att tycka som privatpersonen Linus. Sen skrev den här mannen också att jag... Ja, han tyckte att jag var nonchalant och det var märkligt eftersom jag var riksdagsman. Och det är jag ju inte.
Du är nonchalant, men du är inte riksdagsman.
Jag är ibland nonchalant, men i det här fallet så tycker jag nog att jag tillhör då... Jag tycker att det finns tillräckligt många idrottsintresserade för att jag inte ska känna att jag kommer från någon von oben perspektiv och sparkar neråt, så att säga, utan snarare sparkar uppåt på en samhällsordning som betraktar att titta på när folk motionerar som en rimlig sak att prata om i alla sammanhang.
Ja, nu tittar ju inte jag på nyheter på tv längre, så att där vet inte jag hur mycket utrymme sporten får, men när det gäller tidningar så tycker jag väl att det är väl en sorts proportionellt utrymme ändå. Kultursidorna får ju också utrymme, just det här med filmen som du var inne på. Att det har ju inte heller någon betydelse för hur mycket man har i lönekuvertet i slutet av månaden. Och så.
Ja, så ser jag det också lite grann. Alltså som en kulturyttring, det är folk får någonting att prata om och umgås kring. Nu handlar ju avsnittet där det tog upp en staty som vandaliseras. Där fick inte jag in på det här med fotbollen som sport.
Men jag måste bara nämna en annan invändning som den här brevskriven har, det är att ni inte reagerade på mitt uttalande.
Ja, det var det, precis.
Det tycker jag var, det sa ju ganska mycket, tycker jag. Jag vet inte, det säger en del om den här synen på idrott, att man inte ens får säga att det inte är på riktigt, trots att det inte är det. Då måste ni ta avstånd. Jag tycker att det är lite märkligt, men jag vill också poängtera det här så att den här som skrev det här inte känner sig trampad på några tår, att jag har all respekt för jag har mycket, mycket nära och goda vänner som är väldigt intresserade av sport. Det är inte så att jag tycker illa om människor som tittar på sport. Men jag kan tycka att det finns en del i så att säga, ska vi säga, samtalet, det liksom allmänna samtalet där sport kommer in på olika sätt som jag inte tycker är relevant. Och det samma sak gäller faktiskt inte när det kommer till kultur och böcker. Jag tycker inte att det är lika påfluget, så att säga.
Mm. Nej, men anledningen till att jag inte käftar emot det är att jag respekterar din åsikt, och jag tycker väl samma sak själv, att det är ju inte någonting som har reell påverkan. Om det ena laget vinner över andra, det är inte så att det drabbar mig eller gynnar mig på något sätt, att jag får bättre sjukvård eller att jag, ja, vad det nu må vara. Men däremot, alltså att idrotten och att idrottssupporters påverkar samhället, det är helt självklart. Jag tittar bara på kommunernas ekonomi. Ta bort alla de här arenorna ur den ekonomin. Mm. Så inser man ju att, ja, det har en viss påverkan. Mm. Alltså Friends Arena skulle aldrig byggts, till exempel, om det inte vore för fotbollen. Mm. Så det är klart att det påverkar ju samhället. Precis på samma sätt som att religiösa samfund vill bygga kyrkor och moskéer och så här. Det påverkar oss.
Mm. Men då, för att avsluta det, så vill jag säga att jag har inga problem med att folk bygger arenor och tittar på fotboll och betalar för att göra det och så vidare. Inga problem alls. Jag gör det. Och det gäller även film och andra sysselsättningar.
Då är vi överens.
Ja.
Nu ska jag prata om någonting som ligger mig varmt om hjärtat, och det är nämligen musik och hårdrock. Ni känner ju till det svenska hårdrocksbandet Europe, eller hur?
Mm. Ja.
De hade sin storhetstid från 1986 och några år framåt. Och då undrar jag om ni ens skulle kunna sätta er in i situationen att de inte blev nominerade i kategorin årets bästa svenska rock metalband under denna era och de år som de släppte skiva. Skulle ni kunna sätta er in i det?
Att
det
då hade Sverige varit en väldigt ankdam, ja. Mm.
Ja, det, precis. Helt otänkbart enligt min uppfattning i alla fall. Men det är precis vad som händer nu, fast bandet heter Sabaton.
Okay.
Jag var som sagt nere, eller det sa jag förra veckan, att jag skulle åka ner och titta på dem i Berlin. Och jag var nere där, och där och då förstod jag hur stora de är. Kväll efter kväll säljer de alltså ut arenor som sväljer runt 7000 personer. Den Europaturnén, jag tror inte att något annat svenskt hårdrocksband har gjort den. I alla fall inte så konsekvent under så många städer och så lång tid. Visserligen när Europe var stora så fanns ju inte marknaden i Östeuropa i och för sig. Då. Men strunt samma. Även skivförsäljningen, där dominerar de, även om skivförsäljningen inte är vad den har varit, är vad den har varit. Men de petade till exempel ner Ed Sheeran i somras från första platsen på albumlistan. Men givetvis ignoreras bandet av P3 när det ska utses årets rock metal. Som vi tog upp förra veckan.
Ja, de var inte ens nominerade.
Nej, de var inte ens nominerade. Mm. Och senaste gången vad jag kan se som P3 uppmärksammade bandet var när de hade sin spelning från Sweden Rock. Då sändes den spelningen 2009 live då i P3 Live. Den sändes efterhand i P3 Live. Och redan då, så enligt P3, så tillhörde Sabaton elitdivisionen inom svensk hårdrock. Och sen dess har de ju gått ännu bättre. Alltså de är ju kanske dubbelt så stora idag som de, om inte ännu mer. Och när Europe turnerade i USA så gjorde SVT till och med en dokumentär om framgången. Men nu när Sabaton faktiskt är precis lika stora som Europe, så är det tyst som i graven. Mm. Vad beror det här på? Jag tror i alla fall att det är att Sabatons musik och image bygger på krig, och det i sin tur är något man förknippar med manlighet. Och någonstans där blir det kortslutning för moralfeministerna, och då nominerar man hellre totalt okända band bara de kan stå på scen och hylla vänstern och hata SD.
Mm, alltså, kan man något om Sabaton, så vet man att de hyllar ju inte krig på något sätt.
Nej, de hyllar inte krig, men de skriver om krig.
De skriver och imagen bygger på krig. Och de skriver även, har skrivit om stormaktstiden. Olika kungar och sådär.
Historia, usch.
Ja, det är historia, och det gränsar till liksom nationalism på sina håll. Och det är väl det som är ett av problemen för kultureliten. Sen ska man väl säga då, på 80-talet så var ju musiken jag vet att du kan ha vissa invändningar här, Erik, men den var ju väldigt slätstruken avseende åsiktsyttringar. Europe har väl inte tyckt någonting i någon låt överhuvudtaget, utan det är liksom, det var ju pop ompaketerad till hårdrock eller till rock. Det var inte ens hårdrock, om jag får uttrycka min egen åsikt, men det är en annan sak.
Jo, men nu om vi pratar Peter Guld, det är ju kategorin rock metal, ja. Så att det är ju samma.
Ja. Ja. Hur som helst, så det är ju mer säljigt att göra innehållslösa texter som handlar om The Final Countdown eller Carrie eller något annat som är liksom antingen kärlek eller nonsens.
Jo, men enligt P3 så är ju visst innehåll okej, men annat innehåll
absolut,
inte okej.
Absolut, jag försvarar inte P3. Jag säger bara att det blir lättare att ta i någon. Det blir lättare att inte vara försiktig kring helt ofarliga saker. Och meningslösa texter är ju helt ofarliga.
Mm. Absolut, men vad jag förstår, de som vann nu P3 Guld Awarden. Nu blandar jag in ett engelskt ord. Vad heter det, award på svenska?
Pris kanske.
Ja, det är ju prize. Jag skojar. Nej, men de är ju inte helt okontroversiella, gissningsvis.
Det är de inte, men det har väl ingenting. Alltså, Petri Gulds utdelning, jag kan inte se någonting som tyder på att de har brytt sig överhuvudtaget om vad folk gillar. Utan det är ju någon kompis till någon. Det är min teori.
Det är ju återigen, jag börjar ju med det här, kan man överhuvudtaget se situationen att Europe inte ens var nominerade när de var som störst? Nej, det är ju ett... Alltså,
och så är det inte så att de som gillar det som du har inte positioner inom medievärlden, att de just lyssnar på kompisar inom medievärlden och bland dem så har kanske inte de som har den här profilen då, ja, samma ställning.
Det är ju ett visst... både folk och kanske klassförakt att liksom diskvalificera Sabaton från liksom rättmätiga första platsen.
Mm.
Och det är ju för att det är ju liksom vanligt folk inom citationstecken som lyssnar på. Folk som inte bor kring Nytorget på Södermalm och så vidare. Det är ju liksom folkets musik. Jag känner väldigt, väldigt många som... Jag gillar Sabaton, jag har varit på konserter till och med och då är jag inte ens någon konsertsnubbe. Men jag känner människor som är väldigt... väldigt mycket fans, om jag får uttrycka ett engelskt ord.
Mm. Nej, men det får vi avsluta den här lilla laget runt. Att ni som lyssnar på den här podden och som inte har lyssnat på Sabaton än, gör det. Lyssna även på texterna.
Det gäller mig också då. Ja,
ja, det gäller dig också. Ja. Och ni som är intresserade av krigshistoria ska även gå in på deras hemsida och leta fram en rubrik som heter Historic Calendar. Och där kan man läsa om ursprunget till sångtexterna. Mm. Det är faktiskt väldigt bildande. Och jag vet att bandet har lite grann på gång att de ska utveckla det här med att bilda sin publik helt enkelt i historia. Och det är väldigt lovvärt nu när samhället och skolan lämnar walkover på den planhalvan. I måndags var det 75 år sedan Auschwitz befriades. Det finns förstås mycket att säga om det, men nu tänkte jag att vi skulle kommentera lite grann pajkastningen kring den här årsdagen. Vill du dra lite bakgrund, Dick? Björn Söder skulle bjuda in och
just det,
ja, lite
var,
allt möjligt.
Mm. Precis, riksdagen hade då en minnesstund på fredagen innan då, eftersom... ja, riksdagsledamöterna medverkar väl på måndagen i lite olika sammanhang då, så att man hade och då bjöd den en av de arbetsgrupper som finns i riksdagen då in, och där stod ju Björn Söder med som inbjudare detta året, som Sverigedemokraterna nu har gått in i olika arbetsgrupper som man har informella i riksdagen, vilket man inte har gjort tidigare i någon, så därför förut har inte hans namn stått, men han har ju varit med på alla minnesstunder tidigare år då. Han är ju inbjuden till Israel och Sverigedemokraterna är med i det här Akre, då konservativt nätverk där Likud, alltså regeringspartiet i Israel, är med, och de har ingenting emot det, så att säga. Så att det pågår just, som du säger, en pajkastning där det vänstern använder nu förintelsen som ett slagträ i svensk inrikespolitik. Och jag tycker det är oerhört förnedrande mot de människorna som var offer under den här förintelsen, det industriella dödandet av människor. Att man inte har större respekt för historien och det som har hänt, utan man tillgriper det här som ett slagträ. Och i synnerhet då, om man nu då ska svara på det, för att man hamnar i den positionen, ska man bara låta detta då gå förbi oemotsagt? Och jag tycker inte det, utan och det var det jag var i TV4 för att kommentera, och då sa jag just det, att är det några som borde ifrågasättas om att vara närvarande vid minnesstunder, så är det ju faktiskt Socialdemokraterna som satt i regeringsställning då när detta hände, och som tidigt ändrade svensk lagstiftning för att mota bort judar som flydde från Tyskland. Man ändrade definitionen av politisk flykting så att det inte skulle omfatta de som flydde på grund av ras eller eljest behandlades illa i Tyskland. Så det gjorde att judar betraktades inte som politiska flyktingar och skickades därför tillbaks. Och man begärde också förtydligande från Tyskland för att det var svårt att urskilja det här. Och då svarade Tyskland inom en månad med att införa det här 3 centimeter stora röda J-et i judiska pass. Det var ett initiativ från den svenska regeringen som då var socialdemokratisk 1938. Och det tycker jag att man borde kunna diskutera. Och jag skulle inte vilja diskutera det som ett slagträ eller smutskastning, utan liksom, hur tänkte man, hur resonerade man? Liksom ha bara en saklig genomgång av vad det hände och vad man gjorde. Och vi har ju allt det här andra sen med att man lät tyskarna inte bara transportera soldater genom Sverige, utan också norska krigsfångar transporteras genom Sverige ner till Tyskland. Och det var liksom ett agerande som verkligen är... Särskilt efterhand nu kan ju ifrågasättas. Jag är av den åsikten att det är svårt att sätta sig in i hur det var då, eftersom Tyskland då var en militär stormakt och gjorde lite vad de ville, och det kunde fått väldigt, väldiga konsekvenser om Sverige sa nej till sådana här saker. Så det låg väldigt mycket i vågskålen, och vi hade Finland som hade den här märkliga situationen där vi ju stödde frivilligt Finland mot Sovjetunionen, och sen gick Finland in i Barbarossa och mot kriget mot Sovjetunionen på Tysklands sida då. Så att det var mer komplicerat än vad man vill göra gällande, och det tycker jag man ska sakligt diskutera och erkänna då. Men istället så blir det som sagt ett slagträ, och man ska peka ut folk som nazister hit och dit, och ja, det är jäkligt ovärdigt.
Men det här, jag måste fråga dig, det här Anders Lindberg tog upp, att socialdemokrater var bland de första som nazisterna avrättade, stämmer det?
Ja, alltså i Tyskland så var det ju så, i en nation och i det parlamentet i Berlin så att säga, när Hitler fick chansen så såg han ju naturligtvis till att rensa ut motståndare så fort han kunde. Så det gjorde han. Kommunister framför allt, de slogs man mot på gatorna då, och sen då socialdemokrater som gjorde motstånd. Så att,
men vad handlade det om? Var det 100 personer, eller var det 100 000, eller var det 1 miljon? Alltså, jag har aldrig hört talas om att förintelsen omfattade socialdemokrater.
Jo, nej, men alltså det var ju, judarna var ju den största gruppen, men sen var det ju andra då, det var ju homosexuella och det var socialt missanpassade, det var utvecklingsstörda, men också politiska motståndare, alltså de som gjorde motstånd. Och den här långa knivarnas natt till exempel då när för även inre motstånd i rörelsen dödades ju, alltså det här var ju då brunskjortornas chef Röhm var ju den som var huvud mål i den här långa knivarnas natt. Så man dödade ju även interna motståndare mot partiledningen. Men där rök också ett antal socialdemokrater, men också ett antal borgerliga tidigare premiärministrar mördades. Mm. Så det var en mordregim, så att det var blodigt.
Ja, men det finns ju inget skäl för svenska socialdemokrater att ta på sig en offerkofta för det.
Nej.
Det var ju inte för att de var socialdemokrater i allmänhet som de blev mördade, utan för att de var ett hot mot Hitler.
Ja.
Och svenska socialdemokrater, jag håller verkligen med Dick om det här intellektuella anslaget, att det är lätt, och det vore lätt att sitta och döma när det gäller trupptransporter genom Sverige och även krigsfångetransporter, även att man nekade norska kungen och hans familj inträde över gränsen. Det är ju så här i efterhand helt sjukt. Och det hade kunnat sluta väldigt illa. Nu gjorde det, gudskelov, inte det. Det hade kunnat varit Sveriges fel att norska kungen blev krigsfånge i Tyskland. Men om inte omfanns och så vidare. På de punkterna tycker jag att den här intellektuellt hederliga liksom helikoptersynen och framförallt hänsynen till att vi levde inte då. Vi kan inte rimligen döma alla beslut ut efter någon sorts svartvit karta idag. Men däremot så finns det ju ett antal saker, bland annat det här med J i passen. Det var ju på svenskt initiativ. Men även Rasbiologiska institutet, det är klart att det är liksom, det är ju en grund för hela den här synen. Att man åker runt och mäter skallar på folk även runt om i Sverige och katalogiserar hur ser en same ut. Och sådär. Jag såg för övrigt filmen Sameblod häromdagen, det kan jag tycka var väldigt bra. Men det är en annan sak.
Kollar de Reimersholme då också samtidigt? Eller?
Det vet jag inte. Det var en spritfabrik där då, så det tror jag inte. Mm. Men sen vill jag bara angående Björn Söder. Alltså, det finns nog få personer som det finns så mycket falska myter kring som Björn Söder. Björn Söder är, jag känner Björn Söder väldigt bra. Även om jag inte har umgått de senaste åren så har jag har rest med honom, jag har varit på Färöarna med honom, jag har varit och fjällvandrat med honom en vecka. Jag har varit nära honom och pratat väldigt mycket med honom. Jag vet att han på intet sätt är liksom fientligt inställd mot judar. Han är tvärtom den största Israelvän som jag har träffat någon gång. Så är det bara. Sen finns det en del myter då. En av myterna är när det finns en bild på när han hälsar på en kille som då, åtminstone enligt vad jag har läst, påstås ha varit med i SS. Eller åtminstone sympatisör med nazisterna. Det är bara det att det finns två faktorer här som man glömmer att berätta. Det ena är att Björn var på ett stort möte i Frankrike och hälsade på en person som han inte ens visste vem det var, vad jag förstår. Och nummer två, den här personen var inte nazist. Han har inte varit nazist på 30 år. Utan han var politiker, demokratisk politiker som tog avstånd från nazismen. Och då är det liksom, om vi ska ha den här 30-årsregeln, då blir det väldigt många som försvinner. Socialdemokraterna har ju gamla skinnskallar som de har rekryterat. Många gånger har varit uppe i media.
Om du talar om Frankrike så var ju François Mitterrand var ju medlöpare till Vichy-regimen.
Vichy-regimen, ja, precis. Så att, det är ju inte riktigt sant där. Sen har Björn sagt att det finns etniska minoriteter i Sverige som har rätt att vara, det. Det gäller samer, det gäller judar, det gäller en rad andra grupper. Och de behöver inte vara svenskar. Och det vill de inte heller alltid vara. Och det är det Björn har sagt. Att man är inte automatiskt svensk för att man är jude och bor i Sverige. Det väljer man själv. Det är det Björn har sagt. Och då har man liksom klippt citat och låtsas som att Björn tycker inte att judar är svenskar. Det tycker han visst det. Men han tycker att det är de som avgör det. Mm. Han tycker att de har rätt att vara bara judar och bo i Sverige om de vill det, eftersom de är en erkänd minoritet. Inget konstigt alls.
Men det här är väl lite grann ett stort missförstånd också. Att om jag får frågan... Så här, var kommer du ifrån? Och jag befinner mig i, låt säga, Småland. Då säger jag ju Stockholm. Det skulle vara helt... Ja, men skulle jag säga att jag kommer från Sverige, då skulle de ju liksom... Ja. Och likadant är det väl med en svensk som också är jude. Det beror ju på sammanhang. Om den personen vill åtnjuta sina minoritetsrättigheter, då går ju inte han till, om det är... vad det nu är för länsstyrelsen eller vad det är som reglerar här, och säger att jag är svensk. Jaha, men då har du inte någon annan rätt än någon annan. Nej, jag är jude. Ja, då blir det ju helt plötsligt aktuellt. Så det beror ju på situationen.
Ja, de här rättigheterna, det handlar väl mest om att man ska ha rätt till tillgång på olika saker på sitt eget språk och sådär.
Men... Är det inte det att man har rätt att fira högtider också?
Ja, det kanske är faktiskt. Ja, ett bättre exempel är samerna, för de har ju faktiskt ett område som de betraktar som sitt eget land, som överlappar med Sverige, Norge, Finland och Ryssland. De måste ju rimligen ha rätt att befinna sig i Jokkmokk och säga att de är i Sápmi och att de är samer, om de vill. Mm. De kan också ha rätt att befinna sig i Jokkmokk och säga att de är svenskar. För mitt vidkommande får de gärna göra det. Men inte jag som bestämmer om de är svenskar, samer eller både och. Mm. Det är min poäng. Men som sagt, en allra viktigaste som jag tycker Dick sa och som jag tycker vi ska ta med oss härifrån, det är att jag pratar gärna om både Sverigedemokraternas individer i historien som har haft märkligt förflutet med nazistiska sympatier och så vidare. Det kan vi göra någon gång, för det är faktiskt väldigt intressant. För det finns en uppfattning som inte stämmer överens med sanningen kring de här personerna. Och jag pratar gärna om Socialdemokraternas övergrepp och nazistmedlöperi. Men jag tycker ändå att vi kan flytta den diskussionen till en annan dag än Förintelsens minnesdag.
Absolut.
Och det är väl det som det här liksom, kanske frågeställningen uppkommer ur. Varför måste vi använda den kanske största eller en av de absolut största tragedierna i mänsklighetens historia för att demokratiska partier som alla tar avstånd från nazist, som inte på något sätt har med nazism att göra, varför ska vi använda det oss emellan? Jag tror inte att Socialdemokraterna har någon ådra av nazism, trots att de har begått de här sakerna.
Ja, nej, men det är liksom att, vad ska jag säga? Det räcker faktiskt. Vi behöver inte. Men en sista grej i och för sig, det är att jag tycker ju att Sverigedemokraterna har en väldigt bra politik för judar som är svenskar. Eller befinner sig i Sverige. Därför att det som pågår nu i vissa regioner i Sverige med judehat, det är otroligt oroväckande, tycker jag.
Ja.
Och det är ett importerat problem.
Exakt. Jens Ganman har blivit utsedd till årets svensk av tidningen Fokus. Dick, berätta lite mer.
Ja, precis. Nej, men jag tycker det var väldigt, väldigt roligt. Alltså, i motiveringen står det ju då att han har visat prov på självständighet och originalitet. Och det är ju ganska originellt i Sverige.
Han benämns ju som provokatör av tidningen. Och det är ju lite, då vet de ju om att det är en kontroversiell utnämning, tänker jag.
Ja, det har de säkert vetat om. Men han är ju lite nyskapande också. För han har ju använt de här cirkeldiagrammen. Och använt dem, för vi har ju det här gärna att vi vill ha tabeller och diagram och siffror och så. Och då har han använt cirkeldiagrammet, men han framför då värderingar och ironi och satir kring olika samhällsfenomen ju, i dem. Och han har ju skrivit också böcker, så han är ju författare, kan man säga då, väldigt om liksom samtiden och de värderingarna som finns och liksom inte ryggat för någonting. Utan han är ju lite grann utan den gamla sortens gycklare, så att säga. Och de ska ju rikta sig mot makten och mot det etablerade och slå mot dem, och inte som det jag tycker ofta är bland de som kallar sig komiker och, idag, att de slår mot folket, så att säga. Att de ska visa sig vara duktiga och få klapp på huvudet av makten, så att säga. Det gör inte han, och det är väldigt uppfriskande, tycker jag.
Mm. Vad tycker du, Linus? Var det här en bra utdömning?
Ja, verkligen. Jag tycker faktiskt inte att jag tycker att det är direkt osmakligt när jag slår på TV eller Netflix eller någonting och tittar på till exempel svensk stand-up. Nu finns det en del ljuspunkter, ska jag säga. Det finns en del som är jäkligt roliga. Och de nästan alltid så förenas de av att de inte är politiskt korrekta. Därför att det finns inget tråkigare än att dansa i maktens ledband. Alltså det är det mest osmakliga jag kan tänka mig. När Schyffert står och gör narr av Sverigedemokrater till exempel, kan man tänka sig något fegare och töntigare än att gå upp och låtsas vara modig genom att tala om en grupp som hela etablissemanget har satt sig emot och talar illa om. Alltså, jag säger inte att han inte har rätt att ha de åsikterna, men det är ju inte roligt, det är ju töntigt.
Nej, och så ska de skämta om religion, ja, då är det kristendomen man fortfarande slår på. Man vågar inte säga ett ord om islam, och män ska alltid hånas. Och, ja, det är så stereotypt och gammal.
De hade ju den här, i ditt ansikte, kommer ni ihåg det? Magnus Betnér och några till hade någon serie där de liksom provocerade människor. Provocerade bland annat en frikyrka, om jag inte minns fel. De gick in och liksom, ja, men de provocerade och sa att Gud finns inte och sådär. Och jag liksom undrar, varför gjorde de inte samma sak med en moské? Om de nu skulle vara modiga och roliga. Liksom. Nej, men man gör det som är... Humor är inte längre roligt. Humor är att man ska liksom hålla med lite mysigt och ge sig själv en klapp på axeln. Och det finns inget mer osmakligt och ointelligent.
Nej, men jag tror hållningen gentemot muslimerna är väl att antingen så är man rädd för dem eller så tycker man synd om dem.
Mm.
Och det finns ju inte samma, alltså ingen kan ju vara rädd för en kristen. Nej. Idag. Och jag tror inte att det finns samma sympatier för kristna liksom, utan det är mer...
Ja. Om man tittar historiskt i Sverige, och det här kan jag ha varit inne på tidigare, men när jag växte upp, alltså inom min så att säga uppfattningstidsram, alltså när jag förstod saker, i början av den så, det var ju så att kristna sekter, det fanns ju ändå, och det finns ju ändå fortfarande. Det finns kristna som gör sin tro till politik och så vidare. Och det bästa exemplet är väl Livets ord, som ju var hånat, alltså mangrant hånat av etablissemanget, av Sveriges Television, Sveriges Radio och all media. Alltså man hånade dem så hårt att det blev liksom en... om man skulle säga att man var med i Livets ord så skulle folk bara garva åt den.
Mm.
Och jag tycker inte nödvändigtvis att det var en dålig strategi. Jag tror att det kan vara smart när sekter bildas. Men hur kommer det sig att det förhållningssättet till religiösa som vill göra politik, eller ja, framförallt politik av sin övertygelse, varför kan inte det förhållningssättet finnas kvar? Vi kan väl håna dem som tror att deras... liksom personliga tro på något sätt har med mig att göra eller ska gå ut över mig eller någon annan svensk. Det ska du inte göra. Låt oss hålla kvar vid den. Att när det går överstyr och det blir sekter och det blir, man gör anspråk, världsliga anspråk som religiös, då är man inte längre skyddad av religionsfriheten, utan då är man politiker och ska behandlas som det.
Mm.
Ja.
Nu gled vi ut lite grann från ämnet här, så låt mig baxa tillbaka oss. Utnämningen har ju fått lite kritik då, att han använder de här enkla tårtdiagrammen och så. Hade det varit, om jag frågar er då, hade det varit bättre om man hade satt sig med en skylt på stan där det står att han strejkar mot socialdemokratism?
Ja, antagligen hade det väl varit bättre i etablissemangets ögon. Nej, men det här är ju ganska roligt.
Och att han hänvisar till forskningen när han vill bedriva opinion mot asylinvandringen.
Ja, precis. Jo, det skulle man faktiskt kunna göra. Men min uppfattning om Ganman är att han är, alltså det är väl nästan ett bevis på att han är förtjänt av det här priset. Just att reaktionerna blir så starka. För vad är det för kul att dela ut ett pris till någon som liksom, där det blir så här slätstruket. Alltså man hade ju bara blivit liksom så här ryckt på axlarna om det var Greta Thunberg som fick priset som årets svensk. Det hade ju inte varit någon diskussionsunderlag överhuvudtaget. Det hade ju varit ytterligare en suck bara.
Alltså hon är ju redan årets världsmedborgare, va? Så att indirekt så...
Ja, och Time utsåg henne. Men som sagt, hon har ju inte presterat någon eget material, inga egna tankar, inga egna, så som Ganman har gjort, liksom, har ett vad ska man kalla det, ja, litterärt och satiriskt produktion.
Mm. Nej, alltså, jag tycker det Ganman har gjort, det är inte på något sätt enkelt. Det är ju svårt att bedriva satir på ett enkelt, ja, lättfattigt sätt. Liksom,
ja, verkligen.
Vecka efter vecka.
Alltså, jag jobbar ju faktiskt ibland med den typen av frågor. Vi försöker ibland på kommunikationsavdelningen kläcka såna här lite liksom lättuggade, roliga saker. Och det är inte, alltså det är mycket lättare att skriva en tjock avhandling om någonting än att med framgång göra satir. Alltså det är inte... Det gör inte vem som helst, men det måste finnas ett grundmått av intelligens och förståelse för hur människor uppfattar saker. Det är ganska mycket erfarenhet och intelligens som krävs för att göra det här roligt. Man har ju sett, alltså bara direkt parallell, man har ju sett människor, jag har sett massa på Facebook och som sprider bilder som ska vara någon sorts pastisch på eller kopia av Ganman. Och det är inte roligt, därför att det är svårt. Det är svårt att formulera sig så att det blir kul.
Men nu ska vi prata lite grann om reaktionerna från vänster då. Vänstern försvarar högern och vice versa. Ja, anknytningen då till Jens Ganman var att Moa Berglöf, som tidigare var talskrivare åt högerns företrädare Fredrik Reinfeldt, Hon har kallat årets svensk Jens Ganman för rasist och antisemit. Dick, tar du över stafettpinnen?
Ja, nej, men det är ju fullständigt utan grund. Men jag läste ett ganska roligt, eller ja, sammanfattande Twitter-meddelande här. Under måndagen såg jag väldigt många högerpersoner uttrycka stöd för socialdemokraten Ann-Sofie Hermansson och väldigt många vänsterpersoner uttrycka stöd för Moa Berglöf. Och frågade då, vad är det som händer med det politiska landskapet? Och jag tycker det är ganska bra jämförelse. Du nämnde här varför Moa Berglöf är ute. Och Ann-Sofie Hermansson var ju alltså socialdemokratisk kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Och som såg till att ställa in en filmvisning i kommunens lokaler som var ensidigt för slöjor. Och de skulle ha en paneldebatt där alla var för slöjor. Och hon ställde in det och sa att vi kan inte ha detta i kommunens lokaler. De är ju fria att uttrycka de åsikterna, men inte på kommunens bekostnad. Och detta tror jag var en viktig orsak till att hon blev avsatt. Och nu är hon också då utsatt för ett så här enskilt åtal, som det kallas, där man anmält henne för förtal. Och så det pågår en sån rättegång i Göteborg nu. Och inför detta så har hon då fått stöd från många från vårt håll, kan man ju säga då, som vill ha en öppen diskussion och har kritik mot islamisering och sådana saker då. Så det är någonting märkligt i luften när liksom enskilda personer, ganska högt uppsatta då, agerar och får då stöd av motståndarsidan. Jag tycker det är det är ett tecken i tiden på att vi är inne i en omskakande, eller vad ska man kalla det för, omvälvande situation.
Ett paradigmskifte.
Just det, så kan man också säga.
Vilket för övrigt, för att återknyta till ämnet tidigare, var Jens Ganmans huvudbudskap när han höll sitt tacktal för det här året svensk. Att vi liksom fokus
Johanna
Kelius var ju inne på det, att vi befinner oss antagligen i mitt i ett skifte som vi inte idag ens vet vad det kommer bli, men det kommer att skrivas om det, så att säga, i historieböckerna. Och det tror jag också, men däremot så den här specifika, det låter ju lite så här kul att titta här nu är högerpersoner tar ställning för den ena som då är vänster och vänsterpersoner tar ställning för den andra som är höger. Det haltar ju ändå lite avseende framförallt Moa Berglöf som ju var talskrivare åt Reinfeldt. Det är kanske inte en kille som man förknippar med liksom höger annat än möjligtvis de här delarna av högern som är liksom för, som står på kapitalets sida och kanske vill montera ner välfärdsstaten och sådär. Det gjorde ju Reinfeldt ganska effektivt och duktigt. Men i övrigt så var han ju, alltså värdemässigt så var ju Reinfeldt en vänsterextremist. En oikofobisk person som det tyckte lyste igenom att han i princip hatade Sverige som koncept.
Ja, nej, det, precis. Nej, det märkte för både Mona Sahlin och Reinfeldt då, som var partiledare då i slutet på 00-talet och början på 10-talet, har ju visat sig vara fullständigt off och inte förstå den samhällsutveckling som var på gång.
Ja, men jag måste säga, nu kommer vi lite grann från ämnet, men jag måste ge Mona Sahlin lite cred här nu, för att hon sa i sitt avskedstal att hon hade gått runt och knackat dörr, om det var i Sundbyberg, och de som bodde där hade öppnat då och hon hade fått ungefär samma svar på hela liksom, den här Villagatan. Ja, vi ska rösta på er trots att vi tjänar bra och äger vårt hus och har en god ekonomi. Och hon sa det, att kommer inte vi till rätta med det här, om inte vi kan attrahera de här väljarna på politik mer än att de lovar av tradition att rösta på Socialdemokraterna, om inte de kan göra en politik som attraherar de här väljarna, då är det finito. i princip.
Ja, men hon var precis, alltså hon kunde se saker, ja, men hon gjorde ju sen tvärtom.
Och det sa när hon, det sa när hon avgick.
Ja, ja.
Men Reinfeldt hade ju inte samma insikt när han avgick. Nej, han är ju fortfarande helt uppe i
det
blå. Ja.
För hon, Anna, att jag tar upp henne, det är hon som ligger bakom den här att inte ta med SD med tång. Liksom. Mm. Det är ju liksom hennes strategi 2009, då när Sverigedemokraterna var över 4%, så skulle hon försöka trycka tillbaks.
Men det är ju,
och det är ju det som sen alla partierna har använt i 10 år. Liksom, som är, för det första har det ju inte fungerat, och för det andra så är det så oerhört antiintellektuellt, och det är också antidemokratiskt, och det är totalitärt att inte ta debatten med partier och rörelser som växer fram ur folkdjupet. Man måste göra det, och så det är därför jag tar upp henne i samma andetag som Reinfeldt.
Ja, jag har träffat Mona Sahlin några gånger. Framförallt minns jag en gång i väntrummet på SVT, där för övrigt även Leif G.W. Persson var med. Och vi väntade på olika inslag, vi skulle vara med på olika. Jag skulle debattera faktiskt mot Mona Sahlin, men G.W. skulle vara på något annat. Eftersom G.W. är sosse och känner halva sosseadeln, så satt de och pratade gamla minnen och sådär. Men då var faktiskt, jag får säga det, att på ett personligt plan så är Sahlin väldigt trevlig.
Mm.
Men i övrigt så är hon ju ingen filosof eller liksom strateg, utan hon har ju dansat efter den pipa som har visslat just då.
Sa inte Göran Persson i de här
Fichtelius? Jag tror jag håller med Göran Persson att det här med tänkande är inte hennes starka sida, även om jag tycker att det kanske var lite plumpt uttryckt av en partikamrat.
Det här med att tala inte Göran Perssons starka sida.
Ja, precis.
Jag kan lägga till sista grejen här. Det är att det var ju en kompis till mig som dödade hennes politiska karriär till slut.
Okay.
Han satt ju nämligen i den här bostadsrättsföreningen som anmälde det här intyget.
Livvaktsintyget.
Ja, just det. För hon var på väg in igen. Ja, just det. Hon hade ju uppdrag då.
Ja, precis. Så att det är en vän till mig faktiskt. Mm. Som, så att jag kan skriva autografer till det sen om du vill.
Tackar. Grattis.
Riksrättsåtalet mot Donald Trump. Ja, vad säger vi, Dick? Det kommer hon någon vart med det?
Ja, det maler på, men det är väldigt litet intresse. Det är väldigt sömnigt, och jag läste Maureen Dowd, som är en ledande krönikör i New York Times. Hon klagar på att åhörarläktaren i senaten gapar halvtom, och hon hör demokrater snyfta att ingen bryr sig om det här. Och för de hade ju räknat med att det skulle bli som under Clinton och Nixon rättegångarna då, att allting skulle vara fokuserat på vad som sägs i senaten då under den här riksrättsprocessen. Men det är ingen som bryr sig, för att det finns ingen substans i det här åtalet. Det är hörsägen och spekulationer, och jag satt igår kväll och tittade då på, jag tror det var andra dagen för Trumps advokater då. Så att det är demokraterna i representanthuset som är åklagare, och så har då presidenten sina advokater, och de gick igenom allting som har lagts fram och sa att det här bevisar ingenting, det här bevisar ingenting, det här är tolkningar som inte har någonting med saken att göra. Så att de verkligen krossade demokraternas upplägg. Så att, och sen så är det ju så, anledningen att det är ett åtal är att demokratiska partiet har majoritet i representanthuset, och bara demokrater röstade för ett riksrättsåtal, och det strider lite grann mot amerikansk konstitution, därför att tanken var ju att det är om det finns en bred uppslutning, så att säga, för att många tycker det, som det ska väckas. Men de gjorde det som bara demokrater, och i senaten så har ju då republikanerna majoritet. Och dessutom där krävs ju, för att fälla en president och avsätta, krävs det då 67 senatorer, alltså 67%. Och det betyder att 20 republikaner skulle behöva rösta för att fälla honom, och det kommer inte hända. Precis som det inte hände när Clinton var i åtalad. Så att det här kommer att falla. Och, utan det här är ett mediaspel då, att demokraterna hade hoppats att de skulle kunna använda medierna för att visa då hur korrupt Donald Trump är. Men det har de alltså totalt misslyckats med.
Mm. Och det lilla de har lyckats med kommer ju inte nå någon som funderar på att rösta på Trump i alla fall.
Nej,
det finns ju en polarisering i USA som är väsensskild men ändå går att dra paralleller till Sverige kring.
Ja, jag såg några korta klipp att det var väl någon så här konservativ tv-kanal som hade varit ute och intervjuat folk på stan då. Och nu ska man inte dra för stora växlar på det, men de var ju totalt okunniga om vad det här åtalet gällde, utan det var mer det att nej, men Trump, han har gjort väldigt mycket dumt och han är helt olämplig som president. Alltså de bara återupprepade de här vänsterargumenten men visste inte varför. Och det tycker jag är olyckligt. Det var ju, ja, men det är precis som i Sverige, att det är något sorts narrativ här att Trump är dum.
Ja, men det är väldigt intressant parallell till diskussionen om att man inte kan gå på förintelsens minnesdag med Björn Söder. För det är också bara, det är bara spöken. Det är bara hittepå. Väderkvarnar.
För som sagt, vi har nämnt det tidigare, ekonomin går utmärkt i USA. Arbetslösheten är rekordlåg och framförallt för minoriteter då, som afroamerikaner och latinos, så har arbetslösheten aldrig varit så låg som den är nu. Och det brukar traditionellt sett ju gynna den sittande presidenten.
Ja, här vill jag få återkomma för att det här kommer ju avgöras.
Ja, det är valår i november.
Precis, men när kommer åtalet vara klart?
Ja, de börjar väl dra ihop sig nu, att presentationerna och sakframställningarna börjar dra ihop sig nu. Så vet jag inte, jo, de ska, just det, senatorerna ska få ställa frågor till de här två teamen då, åklagare och försvarare. Jag vet inte hur länge de, så det är några dagar till.
Och vi kommer definitivt att avhandla resultatet när det ges. Finansutskottet har tagit initiativet. Det är det här som har bråkats om lite grann fram och tillbaka, hur mycket pengar kommunerna ska ha. Så. Men det ligger några andra, andra ekonomiska avväganden i botten också, Dick.
Ja, precis. Eller om man börjar med det är ju i grunden ett maktspel här. Alltså den här JÖK-partierna, januariöverenskommelsepartierna, de säger ju att hela det samarbetet har kommit till för att utestänga Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Och nu är de väldigt upprörda eftersom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna tillsammans med Kristdemokraterna och Moderaterna har ju majoritet i riksdagen. Men de har utgått, JÖK-partierna har utgått från att de här partierna ska aldrig kunna komma överens. Och därför ska de kunna sitta i orubbat bord då i den här JÖK-överenskommelsen. Men i parlamentarismen är det ju så att varje ledamot har en röst. Och det bestämmer inte Miljöpartiet, Centern eller någon annan över, utan de kan göra upp. Och det som har hänt nu är att Vänsterpartiet då tog initiativ till att lägga mer pengar till just kommunernas välfärd, för att regeringen har varit återhållsam där, och Sverigedemokraterna satsar ju väldigt mycket i sin höstbudget på kommunernas välfärd, eftersom det är den som nu tyngs av migrationen, eftersom de två första åren under förnyanlända så betalade staten ut statsbidrag, men efter två år så menade ju regeringen att de skulle vara i arbete.
Det gick inte så bra med den profetian.
Precis, så att därför är kommunerna i akut behov av mycket mer pengar, och då vill Vänsterpartiet knäppa regeringen på näsan för detta och gick till Moderaterna, och då sa jag, vi är också för det, och sen om man kan finansiera, och det här som jag tycker är det kul, det roliga i maktspelet, det är ju att man finansierar den här satsningen på kommunernas välfärd som ingen egentligen är emot, utan det är ju det, har man pengar eller inte, och det gör man genom att dra in som någon skrev, Miljöpartiets baby, utvecklingsledigheten då, det som förut hette friåret då, det vill säga att man ska kunna ta ledigt från jobbet ett år för att ha betalda studier. Jag vet inte om det är sjukpenningsnivå eller vilken nivå det är man ska få från staten då.
Fast bara om man pluggar genusvetenskap, va?
Ja, just det, naturligtvis. Nej, det är nog lite bredare än så. Men det det här har ju då både fack och arbetsgivare sagt, sågat den här reformen, eftersom det är väldigt oklart vad den ger för effekter. Så den har ju då finansutskottet nu strukit ur januariöverenskommelsens budget i det här. De lägger fram en extra ändringsbudget, kallas det rent tekniskt. Och just nu går valsare genom utskotten och kommer sen till riksdagen. Det andra är att man drog in Centerns baby då, ingångsavdraget, som är då en nedsättning av arbetsgivaravgiften för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Alltså man vill få in de som, ja, det är ju nyanlända och de som varit arbetslösa länge. Så att man under en period sänker då arbetsgivaravgiften från 31,4 till 10,2%. Så att det ska vara då enklare för arbetsgivare att anställa. Och det har ju också fått väldigt mycket kritik, för det hade ju alliansregeringen ett tag för ungdomar en sänkt arbetsgivaravgift så att det skulle vara billigare att anställa. Och det visar sig att det var väldigt dyrt och gav väldigt lite. Så det har man då strukit, och det är det som är den stora maktpoängen, att man stryker Centers och Miljöpartiets förslag i det här 73-punktsprogrammet. Det är den stora maktfrågan, så att säga. Att visa nu att januariöverenskommelsen med sossarna räcker inte. Och det har ju gjort de här partierna väldigt upprörda.
Mm. Och jag har läst lite kommentarer från Centerpartiets företrädare.
Mm.
Och det är ju... Det är... Jag tycker det är den här vikarierande personen.
Just Anders Jonsson.
Ja, jag tror att det var han som fällde det här, men det kan ha varit flera. Men just det, liksom, det är som en tjurig skolungdom, liksom. Barn. Liksom. Nej, men de skulle inte få bestämma. Vi bestämde ju faktiskt att de inte skulle få vara med i vår lek och inte dem. Och nu har de gaddat ihop sig och det är orättvist.
Mm. Och så glömmer man bort att i parlament så är det liksom i Sverige 175 mandat som ger majoritet. Och har man inte det, då kan man inte bestämma.
Ja, på dagis så sa de till mig faktiskt, då, mina kompisar, att den som är med i leken får leken tåla.
Ja, exakt.
Och det är de som har lagt grunden till den här leken, att man utesluter folk.
Ja.
Och nu den blir de själva rundade. Ja.
Alltså den som är med i göken får leken tåla.
Ja.
Mina reflektioner kring det här är kanske något omvända, Dix. Alltså jag har ju ungefär samma hållning såklart. Men jag tycker nog att de här strukna fåniga reformerna, eller jag ska inte säga att båda är fåniga. Den ena är fånig och antagligen kontraproduktiv. Den här med utvecklingsledighet, alltså friår. Det har ju att göra med Miljöpartiets syn på att människor, de ska utveckla sig. Alltså deras grundsyn är ju inte att du ska gå till jobbet och skapa ditt värde för att kunna göra annat på din fritid, utan det är liksom att man ska kunna måla med fingerfärg eller sådär, någon annan betalar. Nu hårdrar jag väldigt mycket, men den andra reformen med ingångsavdraget är ju en diskriminering av människor som inte då kategoriseras in i de här grupperna. Oavsett om det gäller, alltså jag kan försvara nedsatt arbetsgivaravgift när det gäller unga, därför att det är en grupp som inte, det är inte en grupp som man kan, alla har varit unga och de som är unga kommer sluta vara unga. Det är inte en lika skarp diskriminering som att säga att, som till exempel de här instegsjobben som diskriminerar svenska arbetssökande till förmån för människor som har kommit hit. Det är ju naturligtvis helt galet. Jag kan inte formerna för ingångsavdraget, men det är något liknande i alla fall. De två reformerna är ju strukna. Det ser jag som en bonus snarare än som huvudpoängen.
Okay.
Där skiljer sig min och Dicks analys något. För jag tycker att pengarna till kommunerna är det stora här. Alltså det har kommit en del reaktioner från sverigedemokratiska sympatisörer. Att varför ska ni lägga de här pengarna på kommunerna för att de inte klarar flyktingsituationen eller migrantsituationen som det ju handlar om, de är inte flyktingar. Men, och då har jag bland annat sagt, att, och andra också, att det handlar ju inte om att vi säger vad var det vi sa, nu går det åt skogen, vi hade rätt. Vad hjälper det att ha rätt när människor far illa ute i kommunerna för att välfärden krackelerar? Det är ju en cynisk och ska jag säga omänsklig politik att stå och peka vad var det vi sa när människor lider för att regeringen och ja, framförallt regeringen och även riksdagen har gjort bort sig i 30 år och importerat en helsikes massa börda för våra välfärdssystem. Och då utan att vara på något sätt skyldig till det, för det tror jag inte att någon kallar, tycker att Sverigedemokraterna är, så kan vi ändå vara med och lägga plåster på såren. Alltså, trots att vi inte har huggit med yxan i benet så kan väl vi vara där och lägga bandage. Det tycker jag är fullt rimligt. Och bara, alltså, vi vill inte ha den här situationen, men vi kan inte bara önska bort den, utan det finns ett extremt underskott i kommunerna. Vi ser Uppdrag granskning och en massa andra rapporter om hur illa ställt det är i kommunerna på sina håll. Och det är klart att, ja, kan vi ta bort helt onödiga reformer och dessutom dåliga reformer och istället stärka välfärden i kommunerna, så gör vi gärna det.
Mm. Det är ju skillnaden mellan pragmatism som tar människors vardag på allvar och utopism som lever i idévärlden.
Precis.
Mm. Mm. Ja, det får bli de avslutande kloka orden för den nyheten. Ännu en onsdag, eller ett onsdagsavsnitt till ända. Och ni som ännu inte har kontaktat oss, men som känner att ni verkligen skulle vilja göra det, jag ombeder er att skrida till verket och mejla oss på samtidigt@samtiden.nu. Tack för idag, Linus. Tack för idag, Dick.
Tack så mycket.
Och tack till er som har lyssnat.
Hej, hej.
Hej då.